Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Uppstickaren MG har tagit Sverige med storm. Vi har provkört deras elbil och laddhybrid. Och tycka vad man vill om 2+1-vägar. De räddar faktiskt liv. Här är avsnitt 239 av Vi Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar. Det här är alltså Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och säger hej och välkommen till Fredrik Dietz-Wikström.
Tjena.
Tjena, hur är läget?
Det är bara bra.
Ja.
Jag är lite frusen här. Vintern har kommit till kontoret.
Ja, det är någon inställning här på klimatluftkonditioneringen som gör att det blir lite kyligt. Hej och välkommen Tommy Wahlström.
Hej och tack.
Fryser du också?
Nej, jag tycker det är skönt att det är lite svalt idag.
Jaha. På vilket sätt? Varför då?
Nej, men jag fyllde år igår så jag är lite trött.
Ah.
Så om vi kan prata med lite mindre bokstäver så är det jättebra.
Åh, förlåt. Grattis i efterskott, Tommy.
Tack. Jag åkte tunnelbana till jobbet.
Jaha, du firar med det och åka tunnelbana till jobbet.
Ja, jag var inte i stånd att köra då.
Nej, det var klokt. Nej. Klokt. Jaha, hörni. Har ni sett några nyheter i veckan som gått?
Jo, men jag såg en på vår hemsida som jag tyckte var väldigt intressant. För ett år sedan var det väl ungefär sedan vi pratade om att staten skulle gå in med extra stöd för att sätta upp snabbladdare i glesbygd. Mot då att de som tog på sig att bygga de här skulle driva dem i minst 5 år. Så då skulle staten pynta in 50 miljoner tror jag det var.
Mm.
Och man har lagt ut en massa pengar. Man har betalat in 2 svängar. Dels var det ett last pengar som gick ut i december förra året. Och sen var det ett last till som gick ut i maj. Vet ni hur många snabbladdare man har satt upp?
Noll. Det blir ju massor, tänkte jag
Ingen.
Säga.
Ingen?
Inte en enda.
Men varför inte?
Därför att det tar sån tid och man skyller då på de här nätleverantörerna. Att de är så sega med att få ordning på det här och bevilja tillstånd och grejer.
Och vice versa. Nätleverantörerna skyller på hela den byråkratiska processen. Och...
Visst brukar det vara så att när de inte får dra elledningar så skyller de på att allting är så segt och processen är så seg och alla är dum mot dem.
Men jag vet inte, är det så upprörande det här? Tar inte såna här grejer lite tid? Man måste ha bygglov, du måste göra markarbeten och 1 år från beslut. Är det så upprörande?
Jag tycker det är segt.
I alla fall om man då som har ansökt om det här och tänker att ja, nu ska vi få in lite, vad kul, med lite ny teknik och laddare här. Och så får man vänta superlänge. För det är ändå intresse för då.
Ja, jo visst. Det är ett antal som har skrivit på.
Ja.
Vi hade en lista med orter som jag stod och rabblade någon på för ett år sedan ungefär. Nej, men, och så undrar jag då, vad har de gjort med pengarna? Var är pengarna?
Men hörru Tommy, man ska ju handla mark, man ska söka 2000 olika tillstånd.
Ja, jag tycker fortfarande det där tar för lång tid. Skärpning.
Elon Musk kan ju få till en hel fabrik i Tyskland, dock med lite byråkrati och problem. Men hur lång tid tog det? Det blev i och för sig försenat. Men...
Ja.
Men det var det? För jag tror 59 stationer som har fått bidrag. Så det kanske ploppar till snart.
Ja.
Om man ska se positivt på det där.
Härligt att du är så solstråle idag, Fredrik.
Någon måste vara det.
Trafikverket säger i alla fall att flera av laddstationerna kommer att komma i drift i oktober. Förutsatt att inga problem inträffar, men det kommer också för andra att dröja ända fram till september 2022 innan de är igång.
Ytterligare ett år.
Mm.
får se hur positiv jag är då.
För grejen är att det behövs, eller hur?
Ja, jag räknade lite på det här. Och man kan ju konstatera att det blir allt fler elbilar, men laddstationerna hänger ju inte alls med. Jag räknade på det, hur många såna här snabbladdningsstationer som alltså behövs på lite längre resor som finns per antalet elbilar. Och här i början av året så gick det ungefär 43 elbilar per laddstation. Och nu, bara ett halvår senare, så går det 53. Så det har blivit 10 extra elbilar per laddstation. Så ja, trycket ökar här och utbyggnaden hänger inte riktigt med.
Sen tänker jag, när den väl står där, laddstolpen, då ska ju supporten funka och det ska inte... Ja, men det är ju en jättevanlig syn när man åker och laddar att minst en stolpe är ju trasig och, alltså, och den kan vara trasig i flera veckor. Alltså det är ju inte den snabbaste supporten där, åtgärdsprogrammet de har för de här.
Jag var upp till föräldrarna i helgen och passerade då Tönnebro, och de har ju nu två stycken stora, fina, tjusiga 350 kW-laddare. 350 kW eller 300 kW, ja, någonting sånt där. Snabba. Med dubbla uttag i varje, sådär. Jättehäftiga. Och jag provkör en liten trevlig bil. Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S.
Ja, en liten ödmjuk sak på fyra hjul.
Ja. Ja, nej, fantastiskt. Den ska vi prata mycket om sen.
Ja.
Men i vanliga fall så har jag vår långtest Tesla. Och då stannar man ju på Teslas snabbladdare. Och de ska snart få en station också i Söderhamn, så det kommer sitta perfekt för mina resor upp och ner. Ja, men nu då var jag ju hänvisad till vanliga nätverket och stannade där i Tönnebro på 300 kW-sladdarna.
Nya där, va? Det står ett par nya där.
Ett par nya, jättefina. Och Porschen är ju rackan snabb att ladda, så att jag tänkte, det här blir ju skitbra. Kliver ur, kopplar in, försöker starta med appen. Går inte... Nej, det står en till kar bredvid med en Niro. Han försöker också starta laddaren. Går inte. Men man kan ju betala med kreditkort också, som har såna här, ja, såna som håller emot och duttar. Så,
blippa.
Försöker med det, och det går inte heller. Går inte att starta den. Vi skulle upp och äta surströmming. Jag hade precis pratat med föräldrarna och sagt att nej, men nu passerar vi Tönnebro, så nu kommer vi snart, vi ska bara ladda lite här.
Men då finns ju förstås någon representant för laddföretaget där på plats och hjälper till.
Ja, nej, det gör det ju inte, utan det finns ju ett nummer då som man ska ringa. Och så det numret ringde både jag och killen som stod bredvid, och vi båda hamnar i någon växel där de säger då att just nu är det många som ringer till oss, med ditt samtal är placerat i kö. Ja. Och där stod vi och väntade i 10 minuter. Ja, hände inget. Men då har de en långsam laddare där också i Tönnebro, en 50 kW-laddare, som då är någon annan kedja, som det är, ja, om det var Fortum som är den, eller om det var E.ON som var den, ja, någon annan där. Jag åkte dit, kopplar in, får igång den och ska låsa bilen där och gå därifrån, och då upptäcker jag att Porsche har skickat med en sån här laddbricka, plug surfing bricka på den här provkörningsbilen.
Ja, en sån här liten plastblipp.
Ja. Bra, tänkte jag. Så då tar jag den och åker tillbaka till snabbladdaren, duttar med den, och då får jag igång den och kan ladda snabbt.
Då gick det?
Då gick det.
Så det var något betalkortsproblem
det
då?
Det verkar
eller?
Så. Var det inte någon annan som hade betalproblem i helgen? Var det inte ICA eller något som hade något störningar på?
Det var det kanske. Det enda jag vet är ju att i somras hade ju Coop den här stora, jättestora... ja, när de till och med ville ha lösensumma för... När de hackade deras betal, det gick inte att betala i någon Coop-butik. Jag tänker, undrar om det kan bli samma sak med snabbladdare då?
Plötsligt slås hela systemet ut och ingen kan ladda någonstans.
Nej, det kommer ju bli ramaskri över hela Sverige. Kommer det eka frustrerade rop när folk inte kan ladda.
Men vad besvärligt att inte ens kundservice svarade då?
Ja. Och det här var alltså lördag då. Och så åkte vi upp, och sen så åt vi surströmming med föräldrarna, hade jättemysigt, och så var över där och åkte tillbaka söderut på söndag. Stannade i Tönnebro igen för att ladda. Tror ni det funkar?
Inte.
Inte.
Nej.
Men jag hade ju dutten då i alla fall som jag använde, plug surfing, och den fungerade.
Ja, men som sagt, alltså, de måste ju satsa på mer jourverksamhet om de ska hålla de här laddarna fungerande. Så här kan det ju inte vara.
Nej. Och när jag står där då, så kommer ett par i en Audi e-tron och försöker få igång då på alla sätt, och misslyckas förstås. Och jag säger att det är det verkar vara något fel på ett, ja men vi måste ladda och vi har bråttom. Ja men ring kundtjänst och säga. Och de stod där 15 minuter och kom inte fram.
Och det här är alltså helt nya laddare som borde fungera tipptopp. Men ja, nej, men man känner ju igen sig. Hur många gånger har man inte råkat ut för något liknande?
Och än en gång tänker jag att Tesla har gjort helt rätt. Elon är en framsynt man. Men förstås. Ett laddnätverk som fungerar och som man inte behöver krångla med betallösningen. Man bara stoppar in sladden i bilen och sen så fixar den sakerna själv.
Mm. Det registrerar automatiskt kostnaden då.
Ja, visst. Ja. Lysande. Bra gjort, Elon.
Ja, han har ju gjort en robot nu också på sin AI-dag som Tesla hade.
Som man ska kunna brotta ner.
Ja, man ska kunna springa ifrån den i alla fall. Men den skulle ju kunna springa i 7 kilometer i timmen. Det var den hastigheten jag krypkörde i med ID3 när jag fick soppa torsk här i vintras. Okej, det är ganska långsamt. Ja, okej, jag kan nog springa ifrån en sån.
Men jag läste inte klart den. Varför har han gjort en robot?
Ska den ska vara snäll och den ska göra tråkiga uppgifter åt dig. Lyfta saker eller kanske...
Kan den tvätta?
Kanske, jag vet inte. Eller också så går den ut och reparerar snabbladdare, vad vet jag. Men, någonting. Den ska ta hand om tråkiga uppgifter.
Ja, men jag undrar, vad är det? Är det gå ut med hunden? Är det tvätta? Är det
jag tänker ändå... Ja,
lämna barnen på dagis.
Även om man ska stå och diska så kräver ju det en hel del avancerade beräkningar. Så att jag vet inte hur pass långt fram den här visionen ligger i tidslinjen för Elon. Men vi får se vad det blir för någonting. Han kan ju försöka fixa självkörande bilar först innan han ger sig på.
Ja, just i den aspekten också. Mm.
Men bara för att avsluta det här med utbyggnaden av snabbladdare. Alltså, vad är det för vits? Eller hur mycket ska vi prata om att bygga ut dem? De måste väl fungera, alltså de vi har.
Ja.
Det är, snurrigt det här.
Ja, men och vi behöver ju fler för att elbilsförsäljningen fortsätter väl öka, va? Visst är det så?
Fortsätter öka, så ja. Men det är ju det där kruxet, om jag återigen ska visa lite förståelse för de här laddföretagen.
Han är så konstig idag, Fredrik.
Då är det ju så att de här står ju tomma stora delar av tiden. Det är ju de här resdagarna när alla vill åka som det blir fullbelagt. Så beläggningen totalt sett är ju ganska liten. Och hur ska man få en business på det? Och det är ganska dyra grejer det här. Så ja, det är inte en helt lätt nöt att knäcka.
Jag läste din krönika, Tommy, om det här med badplatskaoset.
Just det, sluta gnäll, gör någonting åt saken istället.
Ja, precis. Att alla ska till ett vattendrag och bada och alla kan inte åka kollektivt eller cykel och tar då bilen och det blir parkeringskaos och räddningstjänsten kommer inte fram, vilket ju är allvarligt.
Ja, men det är hänsynslöst förstås av bilisterna att ställa sig mitt i vägen och sådär. Men vad jag tänkte på var ju det att, för jag googlade lite innan jag skrev den där krönikan och upptäckte att det är ju, varje år är det samma story. Varje år i juli fylls lokaltidningar runt om i Sverige med samma nyhet. Åh, badgästerna ställer sig i vägen.
Mm.
Ja.
Ölandsbladet var full av liknande nyheter i somras.
Ja.
Jag hamnade mitt i ett sånt där badkaos i somras, kan jag säga. Och en av dina lösningar, Tommy, var ju det här att man skulle låta idrottsföreningar ta betalt för parkering, vilket det var där jag var på Gotland. Skulle bada lite i en blå lagun, som den heter. Och vi åkte dit och tänkte, vi var beredda på att här kan det nog vara lite kö att komma in, för vi visste att det skulle vara betalparkering och så här. Vi kommer dit och det är 1 kilometer kö kanske. Och jag går ut och går liksom fram och tänker titta, kolla läget, så här, släpper de in någon överhuvudtaget, är det värt att vänta? Och det är ju en bom där framme då när man ska svänga vänster in på till vägen då, till parkeringen. Och de låter ju en komma ut och en komma in, så det är liksom en i taget.
För det var fullsatt på parkeringen alltså, eller?
Ja, det var fullt. Men jag såg ändå att det är några stycken ibland, så jag ringde och sa, men vi tar det lugnt, vi kan käka lite fika i bilen. Förlåt, Anders. Så kanske vi kommer fram. Men då ser man ju i den här långa kön att folk börjar köra om. De kör om. Och ja, djävulen vaknar i mig och jag blir så arg när jag står där. Och då ser jag ju, för den här, det är ju en stackars idrottsförening med unga tjejer som står där och ska försöka hålla koll på de här väldigt arga bilisterna som av någon anledning skäller på dem för att det är fullt och alla vill bada. Och då kommer det ju en och kör, och just då ser jag att de har vänt sig bort. Och så ser de bara, när de vänder sig tillbaka, så ser de bara att den här bilen svänger in. Och han ska precis passera bommen och jag springer fram. Han där har kört om alla bilar. Han bara, nej men jag körde ju bara om 5 stycken. Jag bara, du körde om minst 20. Och jag var så arg. Alltså, jag förstår, jag känner inte igen mig själv. Jag blev
galen. Härlig sommarstämning där.
Ja, det var så här helt kaos. Och så, ja men till slut då fick ju han köra därifrån. Och sen de här som körde om då ville komma fram. Då vinkar de bara och sa att nej, ni får ställa er sist i kön. Men då kör de in och då kör de förbi och ska komma från andra hållet. Och liksom tänker att ja men här, för där är ju ingen kö. Men så när de kommer från det hållet, då säger de bara och vinkar, ja men ställ er sist i kön. Och då blir de ju fly förbannade. Och det var husbilar. Och de var så arga på det. Och jag tyckte så synd om det där laget. Alltså det, ja, man måste kunna ordna så att det går att parkera. Men sen måste ju också bilisterna göra sitt med humöret. Och...
parking rage.
Ja, men verkligen.
Men det, ja, det är därför man alltid ska ha en nyckel med sig, Maria, när man går.
Ja. Mm,
för då, sen tar man den i handen och sen går man väldigt nära bilarna.
Ja, okej. Okay. Ja. Men inte de som står i kön. Utan de
som man vill. Ja, ja. Och när de andra ser hur man gör med den första bilen, så kommer de att vända och köra bort igen, tror jag.
Ja. Mm. Varsågod, tips från Tommy. Hörrni, vi ska prata om en annan sak som kan ge upphov till irritation ibland hos bilister, men som faktiskt är ganska bra ändå. 2+1 vägar. Vad tycker ni om sådana?
Ja, man har ju blivit irriterad genom åren, får man väl ändå tillstå.
Mm. Ska vi förklara vad en 2+1 väg är?
Det vet nog de flesta vad det är, men det är de här mitträckesvägarna med 2 körfält ibland, och så är det... som omkörningssträcka då, så är det ett körfält efter det, och så växlar det lite så där fram och tillbaka. Och så är det ett mitträcke då. Mm.
Och problemet med dem, det enda problemet är väl alltså att folk inte kan sköta sig, alltså andra ja. Bilister. Några kör väldigt hänsynslöst och trycker sig om till varje pris och ska hinna om så många som möjligt innan det blir ett körfält igen. Och sen har vi också andra som då anpassar farten efter bredden på vägen, så att man håller en hastighet när det är ett körfält, och sen när det blir 2 då ökar man 20 km.
Det är ju ett lustigt fenomen det där.
Mm. Och sen så har vi ett annat fenomen också som jag varit med om på 2+1 vägar. Det är de här som tar ansvar för lagen själva. Som tänker att nu är det jag som sätter hastigheten. Det kan vara en långtradare som väljer att köra mitt i 2-filiga. För att tänka att nej, ni får inte här framme, om några kilometer blir det enfiligt. Eller bilister som ligger kvar i vänsterfilen då. Ända fram till att det går ihop. Men kör väldigt långsamt så att alla bakom blir blockerade. Och det är ju då det blir problem. Men de här vägarna, Fredrik... de har ju visat sig att det är en ganska bra grej. Är det en svensk uppfinning?
Ja, det är i alla fall Sverige som använder det allra mest. Och vem vet, det kanske har byggts någon liknande väg någon annanstans tidigare. Men Sverige är i alla fall det landet som överlägset har byggt flest sådana här vägar. Och det är ju 23 år sedan i år Sverige fick sin första. Det var E4 norr om Gävle som blev den första sträckan. En av de här sträckorna som kallades för dödens väg i pressen. Liksom. Där var det blodbad, mer eller mindre. Nej, men det var många som omkom där, och vad skulle man göra åt det då? Och tidigare hade man egentligen bara den åtgärden att man, för en sån här väg, då måste vi bygga motorväg. Vi vet inte vad vi ska göra annars. För då separerar vi körfälten och undviker de mötesolyckor. För det är väl det som är den stora grejen. Det är där människor dör eller skadas allvarligt. Men motvägar är så förbaskat dyra. Man måste ju bredda dem hur mycket som helst. Det ska inte finnas några korsningar och bla bla bla. Det kostar pengar. Men då kom man fram till att vi har ju ganska mycket breda vägar i Sverige. Det fanns ju de här 13 meters vägarna, Tommy. Vad var det för någonting?
Ja, det var väl vägar då med 13 meters bredd.
Med 2 körfält helt enkelt.
Ja.
Men utan något mitträcke i mitten.
Och så var ju den här biten av E4 som det då var mellan Gävle och Tunnelbro.
Lite konstiga vägar om man ser med dagens ögon.
Eller förlåt, Gävle och Söderhamn var det väl?
Mellan Gävle och Axmartavlan, ja, tror jag det heter.
Ja, just det. Och men så var ju också den här vägen då mellan Gävle och Axmartavlan. Det var ju bred väg. Men bara två körfält och mycket omkörningar för mycket trafik också förstås.
Precis, och vad ska man göra då? Vi har massa utrymme. Jo, vi kan trycka in tre körfält här och sätta upp ett räcke i mitten. Och det gjorde man. Och det här var ju då samtidigt mer eller mindre som den här nollvisionen spikades av riksdagen. Och den betyder lite grann att vi kan acceptera att det händer olyckor. Kanske till och med att det händer fler olyckor, bara att inte det blir så allvarliga konsekvenser. Så då tänkte man, ja men vi kanske kan tolerera att det är fler bilar som kör in i räckorna för man somnar eller av någon anledning kör in i räcket. Det kan vi acceptera om det blir plåtskador, bara att inte det blir mötesolyckor och folk går och dör. Så då provar man det här. Till stora protester ska sägas. Vi bilägare skrev om det då. Det var ju skandal och det var ett experiment som var dömt att misslyckas och det ena med det andra. Ganska hårda tongångar. Minns du Tommy hur det lät?
Motorcyklisterna var väl bland de mest hetsiga i den debatten?
Det var de, och de är en trafikgrupp som har fortsatt och varit väldigt kritiska till det här, ska man säga. Men när man då har sammanfattat det här, och det har man gjort mer än vid andra vägåtgärder, vill jag nog lova. Man är, eftersom det var så kontroversiellt så har man utrett in i förbannelse. Och man kom fram till att då vips så kan man ta bort ungefär 80% av alla dödsolyckor till en kostnad som är ungefär 10% av motorväg. Så man får ju nästan lika hög säkerhet som motorväg, men till bara en bråkdel av kostnaden.
Hur har det gått för motorcyklisterna då?
Ja, det kommer man ju också fram till då, att de har ju också gynnats av det här. Och enligt Trafikverket så har det aldrig gjorts någon mer effektiv åtgärd för motorcyklister i det svenska vägnätet. För de mötande bilister som kanske somnar, där gynnas ju också motorcyklisterna. De blir inte påkörda då. Men visst, det inträffar dödsolyckor med motorcykel. Det är inte så skönt att köra på det här räcket. Kroppsdelar kan fastna i de här stolparna och i värsta fall kanske man kan glida under. Ja, så det finns problem, men samtidigt så har dödsolyckorna minskat så pass mycket. Motorcyklisterna menar i och för sig då att det är så många motorcyklister som väljer bort de här vägarna. Och det är en förklaring då till den här minskningen i dödsolyckor. Men även för motorcyklisterna då, utfallet, så har de blivit mycket säkrare.
Sen ska ju väl Trafikverket också utreda hur de här vajerräckorna kan bli säkrare. Det pågår just nu en utredning. Jag tror det kommer nyhet i början av sommaren att de ska titta lite närmare på det där. Hur de kan göra för att det inte ska...
Precis, utformningen av mitträcken och så vidare så ska man undersöka. Så motorcykellobbyn är rätt stark och Trafikverket verkar lyssna på dem.
Mm. Du fick ju ett samtal från en man som sålde vägräcken. Det var intressant, berätta.
Ja, nej men det finns åsikter om att svensk räckespolitik utformas med tanke på motorcyklisterna. Numera ska jag säga, så att man väljer en viss typ av räcken som kostar mycket mer för att de är bättre för motorcyklister. Men att det kanske är ganska liten vinst för motorcyklisterna. Det är inte så många motorcyklister och lyckor. Det är inte så många dödsfall med motorcykel. Kanske är fortfarande en av de största... Eller en av de största olycksanledningarna, eller dödsanledningarna, är att man kör in i ett räcke med motorcykel. Men hur stor är vinsten egentligen? Argumenterade den här leverantören för mitträcken.
Och han sålde då någon enklare typ av räcke som...
Han sålde de här vajerräckorna helt enkelt. Som, det har väl varit lite framgångsfaktorn för 2+1-vägarna, att de har varit relativt billiga. Och vi har haft ganska mycket breda vägar. Som, det har varit ganska enkelt att bygga om stora sträckor väg till 2+1-väg. Vi har ju skrivit om det här då i nummer 11 av bilägare och på webben. Och så om den första 2+1-vägen invigs 98 och då redan 10 år senare, då fanns det mer 2+1-väg än motorväg.
Så de har kört om nu?
Alltså. Nu har 2+1-vägen kört om och det är med råge. Så det är vanligare motorväg numera. Mm.
Och hur blir det framöver då?
Ja, nu är ju många av de här breda vägarna slut mer eller mindre. Så det är inte lika lätt att bygga 2+1 längre. Men det är ju fortfarande billigare än att bygga motorväg. Så man har planerat fortfarande att bygga ut och försöka hitta de sträckorna som är mest effektiva. Så där har man lite arbete. Och vilka sträckor ska man välja? Ja, får se hur det går framåt. Men det kommer inte bli lika mycket mil 2+1 väg för pengarna som det blev tidigare, eftersom inte, det finns inte de förutsättningar längre.
Mm. Jag kommer ihåg att jag skrev ju att Sverige fick pris för 2+1 vägarna. Var det förra året kanske? Då var den här...
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Organisationen IRAP, Global Innovation Award, för att Sverige har så satsat så mycket på 2+1 vägar. Och IRAP står för International Road Assessment Program. De utvärderar vägar världen över.
Och, kul jobb.
Ja, det är väl roligt att åka och titta på vägar.
Ja, men det är ju känt verkligen som en nästan åtgärd utan motstycke. Alltså, ja. Man kan inte få sådana här minskningar av dödsolyckor med andra åtgärder. Trafikverket säger själva att det är det bästa vi någonsin har gjort.
Mm.
Och det har ju rönt väldigt mycket uppmärksamhet utomlands. Men liksom, det får inte vara för mycket trafik på de här vägarna. För då måste man ha motväg. Annars blir det inte så effektivt. Liksom. Då får man ha större trafikflöden. Då måste man till slut gå över till motväg. Det passar bara på en viss typ av vägar.
Just det, för sen får du effekten att det korkar igen när två ska ihop till ett.
Då så blir det sådana korkeffekter. Och på Trafikverket har man i alla fall teorin då. Utomlands kanske man har högre trafikflöden än Sverige. Och en anledning till varför det inte har slagit utomlands i större omfattning.
Det finns dock i bland annat i Spanien, Irland, Nya Zeeland, Australien. Räddar tusentals liv, säger hon, generalsekreteraren Lina Konstantinopoulou, som är generalsekreterare på IRAP. Och de rekommenderar då att bland annat Indien och Mexiko, väldigt folktäta länder, att bygga 2+1 vägar. Och som exempel så säger de att 93 000 liv skulle kunna räddas på 20 år i Indien om 1000, ja, över 1700 mil mötesväg gjorde om till 2+1 väg.
Men då är frågan om de har tagit det här i åtanke då, att de här vägarna inte funkar på alla stora trafikflöden.
Jag menar, det är ju ganska mycket kanske mer trafiktryck i Indien på deras vägar än i Sverige.
Om vi pratar om den här E4-sträckan norr om Gävle, där är ju alltid problem varje påsk att när trafiken är som störst att
Stockholmssuvarna kommer med sina jävla takboxar.
Ja, precis. Då blir det jättetrångt.
De har personlig erfarenhet av detta.
Nej, men det blir jättetrångt och då inför ju polisen till och med omkörningsförbud på 2+1-vägen. Så då blir det en 1+1-väg då helt enkelt.
Mm. Och då känns det som att då har det ju blivit lite... Men det är ju under begränsade perioder. Ja. Så att den funkar resten av året, men inte...
Men då är frågan, kanske på sikt att den här vägen måste byggas om till motorväg. För att trafiken var för stor. Och då frågan hur det blir i Indien då.
Ja. Vi får väl se hur mycket det sprids. Men ja, de verkar ha nått en gräns i expansionstakt för Sverige i alla fall.
Ja, det blir lite långsammare utbyggnadstakt framåt i alla fall. Men vi kommer få se många fler 2+1 vägar, tror jag.
Mm, nu återstår bara att lära sig att köra på dem.
Ja,
ett sätt.
Den lilla detaljen.
I några poddar nu så har vi ju pratat om det här märket MG. Från början brittiskt, sen blev det kinesiskt och som nu har börjat spotta ur sig elbilar och laddhybrider. Fredrik, kan du berätta lite grann, vad är det här märket för något?
Ja, nu kommer ju små brittiska sportbilar tillbaka till Sverige.
Eller?
Nej, inte riktigt. Men man försöker i alla fall intala den svenska bilköparpopulationen det här. Man trycker ganska hårt på att nu är MG tillbaka. Men det är då ett kinesiskt bilmärke som ägs av den kinesiska staten, tillverkas av det här jättebiltillverkaren SAIC som bygger Volkswagen-bilar bland annat i Kina. Och nu lanserar man då det här märket i Sverige. Det har funnits i några andra länder i Europa tidigare, men nu till Sverige. Och då kommer man hit med en elbil, ZS heter den, och så en laddhybrid, heter den EHS. Mm. Så man satsar på eldrift i olika former. Och båda de här är SUVar. ZS lite mindre och EHS lite större.
När var det de började säljas i Sverige, de här bilarna?
Ja, man tror här under våren i april att man kommunicerar att man började sälja och att Hedin Bil gick in som importör för de här bilarna. Mm. Så då kunde man ju få ut dem snabbt i Hedin Bils olika anläggningar, och det här fick ju en himla effekt. Så man hade då dels en bil, den här elbilen då, som kanske ligger helt rätt i tiden. Det var en SUV, eldrift, och sen fick man till ett jäkla, vad ska man säga, pressat pris på den här lanseringskampanjen. Så man tog då 1990 kronor per månad för privatleasing av den här elbilen. Och detta samtidigt också kanske som att många andra elbilar kanske hade långa leveranstider på grund av halvledarbrist. Så liksom, du hade med en leveransklar elbil för ganska liten peng på massor av återförsäljare i landet. Och det fick ju en himla snurr helt enkelt. Mm. Så jag tror i juni så krängde man 1700 bilar. Och nu så bara två månader senare, augusti, eller nu inne i augusti, så är man helt slutsålda för den här årsmodellen. Och det kommer inte komma några fler bilar till Sverige mer eller mindre under hela året. Så först nästa år så kommer den här modellen finnas tillgänglig igen. Och nu, så man har alltså sålt närmare 3500 bilar.
Och nästa år, då blir det till ett litet högre pris för att det blir ett större batteri.
Ja, men precis. Den här modellen ska uppdateras här vid årsskiftet. Och med leveransstart i januari så ska den här uppdaterade modellen med större batteri, kanske blir några andra förändringar också. Men då kommer då priset höjas, oklart hur mycket.
Men det här är ju en bensinbil från början som man har konverterat. Mm. För jag tittade på Euro NCAP och krockresultatet var från 2019 tror jag, eller något sånt där.
Den har sålts i England bland annat, det är också med bensinmotor tror jag. Mm.
Ja, de lanserades ju i Storbritannien först. Det var ju väldigt smart när de kom till Europa. För där fanns ju förstås en väldigt bred acceptans för MG-märket och en känsla av att det här kände man igen. Mm.
Men det är ju priset som framförallt har lockat alla de här köparna skulle jag säga. Bilen är absolut inte dum, men alltså för det här priset, jag vet inte, du får leta länge för att hitta en elbil till den här storleken. Den har sina brister och den är inte den som går längst på el, men för den här pengen och för att få en elbil i den här storleken, det var nog ganska attraktivt för många.
Och du Fredrik har ju provkört elbilen, ZS, och Tommy har provkört laddhybriden. Jag vet inte hur det har gått för den i registreringsstatistiken. De har väl kränkt några sådana också, eller?
Men inte alls lika många, de har inte fokuserat på den alls.
Nej,
så det är elbilen som har varit. Jag tror att det är några tiotal jämfört med 3500 av elbilen.
Just det, ja, det är elbilen som är stjärnan. Ja, laddhybriden då Tommy?
Jo, men det är också en bil som från början kommer förbränningsmotor som man sedan har konverterat då till att bli en laddhybrid. Ja, den är ganska stor. Det är nästan Tiguan-storlek på den. 4,57 lång. Och det är då en laddhybrid, en tvärställd fyrcylindrig bensinmotor med turbo som då har hjälp av en elmotor också. Ett litiumjonbatteri som ligger bak under bagagerumskolvet och som man kan ladda.
Mm, och det är i SUV-form det,
ja,
också.
Ja, det är SUV och den är rymlig. Gott om plats i kupén och i bagageutrymmet. Den är på pappret i alla fall stark och snabb. 258 hästar och 0-100 på 7 sekunder. Det känns inte riktigt så när man kör den. Men, ja. Och sen så går den långt på el. Man uppger 52 km räckvidd, men jag var ute och testade den på den här slingan som vi brukar använda när vi kör laddhybrider och kolla. Och jag kom alltså över 70 kilometer, 73,4 kilometer på eldrift.
Det är bra.
Det var ideala förhållanden, det var 20 grader varmt, det var soligt och jag tog det lugnt. Men det var långt.
Mm. Ja, verkligen.
Och sen så hade jag den också ut på Arlanda och körde hem en kväll och bara brände motorväg. Så. Men jag kom fortfarande 45 km på el och hade 11 km kvar i räckvidd när jag kom in till stan. Mm. Men då startade den också bensinmotorn direkt när jag drog igång bilen, eftersom den kan inte värma kupén, den har ingen värmepump, så att den måste ha bensinmotor för att få igång den.
Ja, ah, den har det där problemet som vi har pratat om tidigare i andra laddhybrider, att ska du värma dig så får du offra att den, bilen släpper ut.
Mm. Men den kostar alltså från 372 500 kronor. Det är mellan 40 och 100 000 billigare än motsvarande bil från konkurrenter som Volkswagen och Toyota och Kia och allt vad som nu finns.
Känns det så mycket billigare då?
Ja, det är ju det som är frågan. Det känns ju billigare. Det gör det ju absolut.
På vilket sätt?
Samspelet mellan de här hybridsystemen, mellan elmotorn och bensinmotorn, är ju ingenting man skriver sånger om. Det är ganska yxigt. Infotainmentsystemet var det långsammaste jag har stött på någon gång, tror jag. Man trycker och sen så väntar man 5 minuter och sen händer det något. Och det var komiskt när jag då skulle försöka parkera om den, för jag hade ställt mig dumt, insåg jag, och skulle då försöka flytta på mig. Och så jag startade bilen och då började skärmarna vakna upp och det rör sig saker, men jag väntade inte på det, utan jag la i backen och skulle backa ut och då drog stereon igång på full volym och det var P3 och det var punk. Och jag försöker trycka på mute-knappen på rattreglaget till stereon, det händer ingenting och jag backar och tänker, nu är jag ganska nära bilen bakom, varför säger inte parkeringsvarnaren någonting? Men jag hör ingenting från den, jag hör bara punken. Ja. Och plötsligt så vaknar parkeringsvarnaren till och säger beep!
Oj, vilken stressig.
Och punken går fortfarande på. Jag lägger ju om och lägger i drive och försöker köra framåt. Och jag kör framåt och tänker, nu borde parkeringsvarnaren pipa, för nu är jag väldigt nära bilen framför, men jag hör ingenting. Och till slut så tänkte jag, måste ju stanna nu, för nu är jag ju väldigt nära. Men punken dånar. Och så vaknar parkeringspiparen fram och säger beep!
Ja, det låter väldigt stressigt.
Det låter intensivt.
Ja, man kan inte hetsa med MG EHS. Man ska ta det väldigt lugnt så att den hinner andas och vakna till och tänka. Mm. För när jag stod still där 3, 4, 5 sekunder, då sen gick det att stänga av radion och ja.
Du får utöva lite mindfulness.
Mindfulness, och det är ingen dum bild att göra det heller, för att den är väldigt tyst. Man sitter, den är ganska rymlig kupé, en ganska bred stol som i och för sig lutar lite framåt, men om man håller i sig i ratten så går det ändå ganska bra.
Nej,
men den är ganska bekväm. Den är ingenting att köra fort med, känns ganska tung och klumpig när man eldar på, den häver sig över hjulen när man svänger. Men helt okej komfort och som sagt väldigt ovanligt tyst. Mm. Och jag körde lite grus med den också. Eller alltså körde på grusunderlag och den var nästan helt tyst från grussprut. Så det kändes som att det verkligen var mycket under isolering. Så.
Jag tänker på, det var baserat på en gammal modell med förbrännings... Ja. Totalt förbränningsmotor, helt och hållet förbränningsmotor. Men... Hur är det då med krocksäkerhet och system, och finns det autobroms och hela den laddan?
Ja, det är ju det som MG har gjort, i skillnad från tidigare Kina-bilar som vi har sett i Europa, att man har ju satsat hårt på det där med säkerhet, så att alla bilar man säljer har 5 stjärnor, va? Visst är det så?
5 stjärnor av Euro NCAP och kommer också med 7 års nybilsgaranti, 7 års vägassistans.
7 år och 15 000 mil.
15 000 mil, ja. Men hur är det med den här laddhybriden, Tommy? De trycker inte så hårt på billigt privatleasingpris där.
Nej, nu har inte jag koll på vad det var, men som sagt 372,5 kostar den att köpa.
Så de har inte riktigt den här, vad säger man, USPen, att det är superlågt pris då?
Nej, men det är det ju inte på elbilen heller, den kostar ju 340, eller hur?
Inköpspriset, ja. Innan premie, så 270 efter premie då.
Ja.
Men det är ju det privatleasingpriset som har hovat in.
Ja. Elbilen är alltså billigare, men den är då mindre än...
Jag tror den är 3 decimeter mindre någonting. Mm.
Men den är också ganska rymlig, va?
Också ganska rymlig, också ganska bekväm, också ganska tyst. Så alltså en helt okej bil. Men det finns ju, man ser en del tecken på besparingsåtgärder, det gör man. Du sätter i bilen, det går inte att justera ratten längsled, bara på höjden. Så liksom den här riktigt perfekta körställningen kanske är lite svår att hitta. Infotainmentsystemet, lika hopplöst segt som i den här andra MG-laddhybriden. Luftkonditionering är bara av manuell typ, så du får trycka på olika blå och röda pluppar för att reglera temperaturen. Liksom du kan inte ställa in gradantal, och det är ett himla show faktiskt att få till en liksom jämn och behaglig temperatur, och det immar ganska lätt igen också. Men jag vet inte, kanske man kan leva med sådana här saker för det här priset.
Hur kändes inredningen på din elbil?
Alltså förväntningarna måste man alltid ha kopplat till priset. Och med tanke på priset tyckte jag ändå det kändes hyggligt i alla fall. För det kändes mer påkostat än vad priset, man kan tro av priset.
För det tänkte jag också om den här EHS och laddhybriden, att den känns riktigt lyxig inuti med mjuka stoppade material på instrumentbrädan och tjusiga stora digitalskärmar, digital förarmiljö. Om man bara tittar på dem sen när man börjar använda dem så vart de lite mer frustrerande. Men det ser jättesnyggt och bra ut. Och jättestort och fint baksäte.
Mm. Men i mörker, då ser man inte särskilt bra. För de här strålkastarna var ju en historia för sig. Vi har ju testat dem i vårt ljuslabb här nu. Och utan att gå in på exakt hur många meter som hel- och halvljus är, så våra ljusmätare konstaterar att det är bland de sämsta strålkastarna vi har testat. Helljuset är nästan obefintligt.
Varför han sa? Trodde han att det var felkopplat?
Ja, Nils sa att han undrar om det var fel, något fel någonstans, eftersom det hände, vart ingen större skillnad när man slog på helljuset. Det gick lika långt på hel- och halvljus.
Ja, det låter ju inte så bra.
Och det är gamla hedliga halogenstrålkastare här då. Så det är ett härligt gult sken också. Mm,
vi har ju kört komfortmodellen båda två.
Och det är, nej, jag har kört luxury.
Nej, jaha, så pass.
Mm-hmm.
För att, nej men för laddhybriden, den har luxury då, har ju LED-strålkastare, medan då comfort som jag körde har de vanliga halogenljusen.
För den elbilen är då förpackad vid två olika versioner, comfort eller luxury. Och den här luxury, det kostar 300 extra i månaden lite drygt för privatleasing. Då får du ett panoramaglastak, du får 17-tumsfälgar, lite annat lullull, och du får stolsvärme. Så man har, alltså, skulle jag säga, gjort en fuling där helt enkelt och paketerat en sån detalj som egentligen alla vill ha i den här lite dyrare versionen. Jag vet inte, kanske för att styra över kunderna till den dyrare. Men det är lite fult gjort tycker jag. Jag kollade till och med på Dacia Sandero. Där har man alltså stolsvärme som standard. Så det här måste vara en av väldigt få, om inte den enda bilen som säljs idag i Sverige som inte har stolsvärme som standard.
Renault Arkana.
Samma där.
Billigaste utförandet har inte stolsvärme.
Okej. Okay.
Till för sydligare breddgrader helt enkelt. Verkar det
men i en elbil också, som där direktvärme är egentligen betydligt mer effektivt.
Mm. Är det värmepump på den?
Det är det ju inte heller. Nej. Så man får väl räkna då med vinterid att man tappar några mil till. Och den här ska komma 26 mil på pappret. Och det går nästan att komma dit. Om du kör blandat, kanske pendla 50, 70, 90 vägar till jobbet. Fall du kör motorväg, ja då kanske det kommer ner 18 mil någonstans där. I alla fall där vi landade.
Mm. Och så återstår det att se vad som händer när det blir minusgrader då?
Ja, precis. Både vad gäller räckvidd och hur den här dumma laddluckan i fronten ska funka. Den känns kanske inte som den mest vältäta. Den sitter då bakom det här MG-emblemet fram. Så hur ska den klara is och snö här framöver? Det är intressant att se. Och den här luckan öppnas också uppåt, ovanför uttaget då liksom. Så man ser inte alls vad man håller på med där. Det finns ett par sådana flippriga plastskydd som man ska pilla i och ur, och så ska man hitta uttaget. Inte helt enkelt, så ja, räkna med att få böja er när ni ska stoppa in kablarna.
Och spendera tid på det. Det var ju där, man skulle inte ha bråttom i en MG-tiden.
Ta det lugnt. Men tror ni folk vågar köpa?
Ja, folk har redan köpt, eller skaffat, eller jag har nu gjort, leasat. Jag har ju sett massa sådana här MG på vägarna. Så att uppenbarligen så finns det ju ett intresse för den.
Importören säger att 99% har valt privatleasing hittills, så det säger väl allt egentligen. Att det är ju man har ju dels nappat på det här väldigt billiga erbjudandet, men man kanske inte vågar köpa en bil från ett helt nytt märke som är lite oprövat, och hur blir det med andrahandsvärde och så. Men jag tror mycket hänger på var landar man prismässigt framåt. Kommer man kunna, den här bilen, elbilen har ju slagit enbart egentligen. Det är inte för bilens egenskaper som alla har liksom vallfärdat till bilhallarna. Liksom. Det är ju i kombination med att det är en hygglig bil och det här låga priset. Så vi får se var de landar framöver. Mm. Men den här bilen kommer ju då med längre räckvidd också. Så där kan man ju också höja attraktionsvärdet i den ändan. Och då kanske bilköparna är beredda att betala lite mer. Vi får se om man hamnar där.
Du pratade om MG-emblemet där vid laddluckan. Var det inte så att ni hittade ett annat märke när ni tittade runt i era bilar?
I strålkastan så står det Psych Lightning Technology.
Mm. Och på fönsterna står Psych också på några ställen också. Så ja, man lyfter fram moderbolaget.
Lite diskret så där i detaljerna.
Ja, precis. Sen talar man om att MG är tillbaka.
Mm. Men de har ju väldigt höga ambitioner, eller hur?
Störst i Sverige ska de bli. Redan nästa år så tror de på det. Störst på elbilar ska sägas. Så man tror på över 10 000 sålda bilar nästa år. Över 4 000 i år. Och det är ju anmärkningsvärt. Det är väl egentligen bara Tesla på senare år som har lyckats etablera sig i Sverige. Sådär.
Och de har ju jättespännande modeller på gång in. Modeller som har varit, som är utvecklade till att vara elbilar från början.
Precis, det här är ju förbränningsmotorbilar egentligen. Så det här har inget bagageutrymme fram under huven till exempel. Det är ett stort hålrum där. Men man har en lite större SUV på gång. Marvel R heter väl den.
Så spännande namn.
Ja.
Det låter som en superhjälte.
Ja, var kom det ifrån? Men det här är då lite flottare. 40 mils räckvidd ungefär tror jag. Jag tror att orderböckerna ska öppnas här under hösten. Lansering nästa år. Intressant bil, får se vad priset hamnar där också.
Finns med två eller fyrhjulsdrift.
Just det.
Och jag tänker genast Ioniq 5 är ju nästan exakt samma storlek och spes. Mm.
Så man kanske kan landa, säg 100 000 billigare än Ioniq.
Ja.
Kanske mer, jag vet inte. Men sen har vi då också en kombi också. Och den blir väldigt
bil, Maria.
Intressant.
En vanlig kombi fast elbil.
Ja just det, den fick jag tips om. Det var någon som mejlade mig. Hör du, har du inte sett du som vill ha kombi? Nu kommer MG med. Ja, det blir spännande.
Och jag tror den heter MG5. Så lite konstiga namn där. En femma och EHS och ZS och Marvel. Men det kanske sätter sig snart.
Men Tommy, vi pratade ju om, nu känns det som att allt fokus hamnar ju på deras elbilar. Tommy, vad tror du om laddhybriden då? Kommer det finnas något köpintresse för den?
Ja, men jag funderar väldigt mycket på det där. Den är ju billig, är den tillräckligt billig? Finns det folk som vågar? Privatleasing är ju, som du är inne på Fredrik, det är ju en helt annan sak, för då behöver man ju inte tänka på restvärden. Du vet ju precis vad den kommer att kosta under 3 år sedan du är klar med den. Men om du köper den själv då för nästan 400 000, då vill man ju veta hur mycket finns det kvar i värde på den här efter 3 år. Så det kanske är lite svårt att komma in med ett nytt märke så. Även den här laddhybriden finns ju som privatleasing och då kostar den från 3 490 kronor i månaden. Och det är också 1500 billigare än motsvarande Tiguan till exempel med laddhybridteknik som kostar typ 5 000. Så även här är det ju billigare med en privatleasing. Men det är ju en dyrare bil, så det är ju en högre kostnad. Jag vet inte riktigt hur marknaden ser ut för de här. Men jag tror säkert att folk som provar tror jag blir positivt överraskade. För att det känns ju inte alls som en lågprisbil. Första intrycket man sätter sig i bilen och kör iväg.
Nej, varken elbilen eller laddhybriden tror jag. Och alltså nu kommer det ju finnas ganska många bilar ute i landet som rullar, så det blir lite reklampelare för märket också som kanske får upp intresset och ja, kanske finns större acceptans vad det lider och när man ser bilarna ute också.
Och visst är det spännande med nya bilmärken?
Ja, det är det ju, såklart.
Det här är ju faktiskt det fjärde kinesiska märket som lanseras i Sverige i år. Det kommer det här DFSK som rattas av en importör i Växjö. Och så har vi Maxus som säljer en sjusitsig familjebuss. Och så har vi då Lynk & Co som är här Volvo, eller vad säger, Geely-ägda. Och Geely äger ju också Volvo-företaget som satsar mest på, vad ska man säga, en utökad privatleasing och med utan bindningstid. Så alla de här har ju lanserats i Sverige i år, men det är ju MG som har slagit verkligen. Vi får vi se, det lär väl komma ett par fler.
Ja, och vill ni veta mer om de här två bilarna och hur det är att provköra dem så kommer det i tidningen såklart, nummer 12. Eller också så kan ni hålla utkik på webben. Där dyker det upp inom en väldigt snar framtid. Det får avsluta Vi Bilägares podcast för den här gången. Om en vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.